Hej och välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Marcus.
Och med mig Isabel. Och vi jobbar båda två på RFSISU.
Ja, och det är ju du och jag i det här avsnittet av Här pågår föreningsidrott. Och vi utgår ju båda ifrån Örebro, Isabel. Så jag tänker att vi ska inte bli allt för lokala. Men jag kan inte undvika att nämna vårt arrangemang i lördags här. Där vi hade ledarfestivalen Maxpuls.
Precis, det var du och jag och flera andra som jobbar på RFSISU Örebro län på plats och träffade många av våra idrottsledare runt om i länet som var på plats för att få mer kunskap och inspireras.
Mm. Det var ju tredje gången vi arrangerade Maxpuls som vi kallar för en ledarfestival där vi samlar både aktivitetsledare och organisationsledare under ett och samma tak och har lite workshop och föreläsningar. Och jag har hört att du passade på att podda med en, ska man säga att du hade fin besök bakom poddmikrofonen?
Ja, det tycker jag att man kan kalla det. Jag ser det som att jag förenade nöje med nöje och hade en gäst som jag skulle kunna beskriva utifrån framgångar på det här sättet. Att han har fler SM-guld än vad jag orkar räkna till. Han har flertalet medaljer i internationella mästerskap, både inomhus och utomhus. Och framförallt så har han vunnit den ädlaste av valörer på OS. Jag pratar om höjdhopparen, eller kanske före detta höjdhopparen nu, Stefan Holm.
Ja, Stefan är ju en personlig, kan man säga, idrottshjälte för mig. Och den generationen, alltså friidrott här runt millennieskiftet strax efter. Det var ju, jag har aldrig varit så intresserad av friidrott någonsin, tror jag. Med Stefan Holm, Christian Olsson, Carolina Klüft, Kajsa Bergqvist. Det var ju... Vi hade ju otrolig friidrottsgeneration då. Men det börjar bli några år sedan som OS i Aten då, 2004, då Stefan tog guldet. Så jag tänker att de något yngre lyssnare vi har kanske mer känner Stefan som rätt rolig på Twitter. Lego-intresserad, har varit med På spåret. Det var också ett tag sedan i och för sig. Men, eller vad tror du?
Ja. Han har ju Lego byggande som en hobby och ett intresse. Så där kanske man har kunnat sett honom på tv eller i olika sammanhang. Och på plats på Maxpuls och i lördag så pratade han om målsättning. Och många kanske också har koll på honom som tränare numera för många höjdhoppare. Men framförallt för sin son Melvin och deras framgångar. Men målsättningen där vi pratar om i det här avsnittet och det som Stefan pratade om även för oss på Maxpuls. Och vikten av att ha målsättningar för sin egen idrottsprestation.
Så, då säger jag hej och välkommen till våran podcast till dig Stefan Holm.
Tack så hemskt mycket.
Jättekul att du vill vara med.
Kul att vara med.
Bra, vad roligt. Du kan få presentera dig själv.
Jag heter Stefan Holm. Jag vann OS-guld i höjdhopp 2004. Och sen har jag väl sedan dess slutat hoppa höjdhopp själv, men tränar andra höjdhoppar idag och föreläser lite och sådär.
Mm. Och idag träffas vi här i Örebro där vi har en ledarfestival som vi kallar för Maxpuls. Men du sa precis innan vi började spela in här att du var i Örebro förra helgen också.
Ja, det stämmer. Det var Klossfestival och så hade Svebrick en stor legoutställning. Så jag var hit och gjorde en grej ihop med Vivida Assistans med en kille som har Duchennes syndrom som jag har jobbat lite med tidigare. Så ja, jag älskar också Lego.
Ja, spännande. Jag tycker att det är lite kul och viktigt att lyfta olika intressen man har. Vi pratar ju ofta om det inom idrotten också, att man ska ha tid och utrymme för gärna många olika idrotter men också andra intressen och sånt som finns i livet.
Jo, men jag tror att det är viktigt att ha någonting vid sidan av för att ha någon form av balans i tillvaron. Jag läste väldigt mycket böcker till exempel när jag var själv aktiv och det var ett sätt för mig att koppla av på framförallt inför tävlingar för det är lätt att man ligger på ett hotellrum och laddar ihjäl sig att imorgon så ska jag minsann. Då kan det vara skönt att bara flyta iväg lite.
Ja, perfekt. Men idag är ju du här för att prata om målsättningar och mål med sin idrottsprestation eller idrottskarriär. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, varför ska man ha mål?
Jag tror att det blir så mycket lättare att ha någonting att jobba emot. Man måste veta varför man gör någonting. Varför åker jag och tränar varje dag? Är det bara för att det är roligt? Ja, det kanske är okej. Är det för att jag vill prestera någonting specifikt? Eller är det för att jag vill bli bäst i världen? Eller varför gör jag det här? Då kan det vara bra att ha ett stort överhängande mål någonstans där långt borta, en vision. Men också mål längs vägen.
Har du alltid nått upp till dina mål?
Nej, det har jag inte gjort. Jag ville hoppa högre, jag ville vinna mer. Såklart. Men när jag ser tillbaka på min karriär så kan jag ändå känna att jag ska nog vara rätt nöjd med det jag fick ut ändå. Jag brukar säga, hade någon sagt till mig när jag började hoppa höjd att när du lägger av med det här, då kommer du ha tagit ett brons på innermuseum och hoppat 2.32 som högst och gjort 8 tävlingar över 2.30. Då hade jag nog känt att ja, men det är fan värt det. Jag kör på det.
Ja.
Så jo, jag nådde inte alla mina mål, men jag nådde många av dem.
Skönt, härligt. Man kan se tillbaka och göra den summeringen, tänker jag.
Ja, det är oerhört skönt faktiskt att slippa liksom känna att jag slängde bort mitt liv på att hoppa över pinnar.
Ja, och när man pratar målsättning och vad man ska ha för mål under sin idrottskarriär, kanske oberoende på om man gör någon form av elitsatsning eller om man gör det för att man tycker att det är roligt. Hur har du tänkt när du har satt mål? Redan från, hade du mål tidigt när du började med friidrott? Eller har du kommit med tiden?
För mig har idrott alltid handlat om att tävla, faktiskt. Det kanske nästan är fult att säga det ibland. Men för mig var idrott tävling och jag ville vinna alla fotbollsmatcher jag spelade. Jag ville vinna längdskidtävlingar jag åkte. Det gjorde jag inte, kan jag säga. Och jag ville vinna alla höjdhoppstävlingar jag hoppade också. Jag gjorde inte heller, men jag vann mer. Jag förlorade i alla fall. Så för mig var det nog ganska tydligt att det handlade väldigt mycket om att vinna tävlingar, göra mål i fotboll, hoppa högre i höjd upp och allt det där. Så i efterhand så kanske jag kan se att jag kanske skulle ha fokuserat mer på processen att utveckla mig själv mer än att jag skulle ha tävlat mot andra. Men samtidigt så passade det mig väldigt väl att just se det här tävlingsmomentet och framförallt se tävlingen mot andra höjdhoppare som jag tävlade mot.
Och jag tror, när man pratar mål så pratar man ofta om, lite som du var inne på, varför och drivkraften och sådär. Och jag tror att det är viktigt att man får ha sin egen typ av drivkraft. Och du sa att det kanske är lite fult att säga, men det hoppas jag inte att man tycker att det är fult. Och det är ju någonting vi ofta stångas med inom idrotten. Att det är ju inte fel att tävla. Det är ju en jättestor del av idrott. Men snarare kanske vilken vikt man lägger vid det. Om du lägger så stor vikt vid det själv på egen hand som aktiv, så kanske inte du behöver ha andra runt omkring dig som också lägger lika stor vikt vid tävlingen. För du gör det väldigt bra på egen hand. Utan då kanske du behöver någon runt omkring dig som hjälper dig att se de här andra värdena.
Ja, men så tror jag definitivt att det är. Och jag började jobba tillsammans med en mental coach hösten 99 och han följde mig och vi jobbade ihop i 9 år och jag tror att han var lite grann den här motvikten som du pratar om, som mer kanske såg en process och som kanske också fick mig, eller försökte i alla fall att få mig att förstå den delen också i det. För friidrotten är så otroligt mätbar, inte bara på tävling i centimeter när man hoppar höjd, utan man mäter ju liksom hur långt man hoppar i olika övningar, hur högt man hoppar i olika övningar, hur mycket man lyfter i rena kilon när man lyfter, ja, frivänder eller rycker eller vad man gör. Så att allting är så oerhört mätbart. Och det passade också mig väldigt väl för att jag gillar siffror, jag gillar statistik. Och det är också svårt kanske i en lagsport att ha det så, för att jag skulle kunna göra mitt livs fotbollsmatchen så torskar vi med 3-0 för att de andra laget har inte sin då. Så att jag tror också det var en del i att det passade mig bättre med individuell sport.
Intressant, för jag har ägnat mig mer åt lagidrott inom den idrotten jag har gjort än individuell idrott. Och då kanske jag sätter mer tvärtom. Att jag tycker att det är roligt att du säger att jag tävlar gärna mot andra, eller det är där min drivkraft ligger i stort. För inom friidrotten så är det så himla lätt att tävla mot sig själv. Att man kanske ser det som, jag som inte håller på med friidrott, jag tänker, ja men då tävlar man ju mot sig själv lika mycket som mot någon annan. Och jag har alltid sett friidrotten som en väldigt så gentlemannamässig sport, genom att men det är mycket så här gemenskap som det verkar på tävlingar, att man hejar mot sina motståndare, eller man liksom tycker att det är roligt när det går bra för andra, ser det ut som.
Ja, men så är det ju.
Och jag tycker kanske att inom lagsporten, eller det kanske är mest bara jag, men att man är lite så här, det ska inte gå bra för mina motståndare.
Ja, men så är det ju, och framförallt om man ser på publiken så finns ju en hejarklack som har ett tifo för en specifik friidrottare, utan där pushar man ju heja egentligen på alla, medan man då i fotboll eller hockey, de stora lagsporterna, där är det ju verkligen så här, håller du på Blåvitt så måste du nästan hata AIK liksom. Mm. Och det har jag lite svårt för sig, eller tycker jag, att säga.
Ja, men intressant, som jag inte har haft själv en bild av idrotten. Men om man ser, om man går tillbaka till det här att då du hade en mental coach som hjälpte dig att se de här andra delarna. Du hade ju också din pappa som tränare. Vad tyckte han var viktigt? Vilka har han satt mål för dig som du också har fått ta del av?
Det fungerar ju inte att någon annan sätter mål åt en, tycker jag. För att målen måste komma ifrån en själv.
Mm.
Det måste finnas en inneboende drivkraft och en passion och kanske en kärlek till det man håller på med. Så det hade ju liksom inte funkat om pappa eller Christian, om min mental coach. Alltså, nästa år tycker jag att målet är att du ska vinna den här tävlingen. Sen, ja, men jag tycker ju att det kanske räcker om jag blir tvåa.
Mm.
Typ. Alltså, det funkar inte riktigt. Nej, pappa var väldigt, väldigt supportande och jag tror att han uppmuntrade mig alltid att våga försöka och våga ta chansen och som verkligen satsa på idrotten fullt ut. För han såg nog, kanske när jag själv förstod att jag hade någonting och att det fanns någonting, att det fanns en talang och det fanns en förmåga att hoppa högt och att det faktiskt skulle kunna gå riktigt långt om jag var villig att lägga ner jobbet på det. Så att det fanns alltid en support därifrån, men det fanns liksom inte någon krav eller att han sa att nej, nästa år så borde du hoppas se så högt, det tycker jag att det är rimligt. Utan det var mer att det fick jag se till själv.
Det är ett ganska stort ansvar, tycker jag, som idrottare. Och det kanske du hade med dig redan som ungdom. Men det är ju också att få ett stort ansvar att göra den målsättningen själv och göra det drivet själv.
Ja, men finns inte drivet så är det nog svårt. Det finns ju ganska många exempel i världen på föräldrar som har varit de som egentligen har drivit sina aktiva och sina barn i det fallet då. Och förr eller senare så slår det bakut i någon form. Antingen genom någon form av revolt eller att de bryter samarbetet eller att de i princip hatar den resten av livet. Och jag och pappa är fortfarande kompisar. Och det är skönt. Och jag tror att det bygger mycket på att det fanns en uppmuntran i det hela tiden. Klart att vi rök ihop då, klart att vi inte alltid var överens om allt. Men i det stora hela så var blod alltid tjockare än vatten.
Du pratar mycket om att du gillar att tävla och att du hade mål att vinna olika tävlingar och kanske ta medaljer. Vi pratar ju om olika typer av mål inom idrotten ofta. Vilka typer av mål har du också haft? Prestationsmål och resultatsmål?
Jag tror att man kan bryta ner det ganska mycket därför att det överhängande målet, det var ju egentligen att jag ville bli bäst i världen, jag ville vinna olympisk guld, jag ville slå världsrekord och allt det här. Och kanske då framförallt OS-guldet var det som verkligen drev mig om vi ska titta på hela karriären. Men det var ju också ett mål att vinna varje tävling jag hoppade, det var ett mål att hoppa högre, det var ett mål att klara av grundträningsperioderna. I slutändan är det ju ett mål att klara varje häck som jag hoppar över i en serie häckhopp. Liksom. Mm. Så det var hela tiden små mål som var en del av ett lite större mål som var en del av ett ännu större mål som utan var en del av den här stora överhängande visionen som jag egentligen hade. Så någonstans, och det här har jag pratat väldigt mycket om med Melvin, som är då min son som jag tränade för, att vissa träningspass man får nöja sig med att de är good enough. Du kan inte vara, det kan inte vara perfekt. Du kommer ha dåliga dagar, men vissa pass, har du bara gjort det du ska göra så kan du klappa dig på axeln och känna dig nöjd med det. För att, ja, det här var så bra det kunde bli idag. Jag önskar att det gick ännu bättre. Men idag gick inte det. Och det här var good enough. Och det är ett mål i sig.
Hade du det här teoretiska tänket kring mål när du väl började sätta mål för egen del?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det var någonting som växte fram och som jag kanske har lärt mig ännu mer om sen jag la av egentligen, om jag ska vara helt ärlig. När jag har fått mer perspektiv på min egen karriär. För där och då är man så otroligt mycket uppe i det. Men jag tror att det var viktigt med en mental coach som jag kunde prata med om olika saker. Och förstå mer av det här. Men jag tror att det växte fram över tid. Det är ju inte svårt att sätta ett mål. Jag menar, jag ska bli bäst i världen. Det är ju ett mål.
Mm.
Men hur jobbar jag för det? Och vad händer när jag uppnår det? Och liksom, hur jobbar jag vidare efter det? Är målet att vinna ungdoms-SM? Ja, det kan det vara. Men sen då? Nöjer man sig där? Eller vill man vinna junior-SM också? Eller vill man vinna stor-SM? Eller vill man vara med på stora mästerskap? Så att, och sätta ett mål är inte svårt. Mm. Det svåra är ju att uppnå målet. Och det som kanske är ännu svårare är att när man har uppnått målet, sätta ytterligare ett nytt mål och jobba vidare mot.
Ja, det är ju någonting man ofta inte tänker på. I alla fall kanske om man inte har varit på den nivån där man har möjlighet eller förutsättningar att nå de här högt satta målen. Så där känner jag att jag har nog inte tänkt på det själv så att vad gör jag efter att jag har gjort det? Man tänker bara då blir det fira och kalas. Ja. Och man har ju många prata om att...
Och det tror jag förstod när jag vann inomhus-VM första gången. Det var 2001. Det var första gången jag tog medalj på ett internationellt mästerskap. Jag hade aldrig gjort det som ungdom, inte som junior och inte som senior. Men det året då, 2001, så vann jag inomhus-VM. Och jag hade ju varit överlycklig för en bronsmedalj. I och med att det var första gången jag fick upp på en prispall på ett internationellt mästerskap. Men nu vann jag det där. Och den våren var väldigt svår att liksom göra det lilla extra i träning. Jag hade ju hela den hösten inför det här inomhus-VM. Jag var fyra på OS i Sydney ett halvår innan. Så hela den hösten jag hade ju slitit som ett djur och jobbat hårdare än någonsin. Och så jag ska ha medalj på inomhus-VM nu i vinter. Och så vann jag det. Och sen kom jag hem. Ja, men nu då? Ja. Men jag lärde mig där någonstans. Och det var en sån sak som pappa sa. Att den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra. För om inte jag fortsätter utvecklas så kommer ju alla andra omkring mig försöka utvecklas och bli bättre och bättre. Och om de blir bättre och bättre men jag inte blir det, då kommer de ju gå i kapp och förbi mig och snart är jag inte nummer ett längre. Så det lärde jag mig väldigt mycket, att kanske aldrig mer se mig själv som nummer ett, utan alltid hitta någonting att jaga efter. Inte ens det året när jag vann OS 2004, jag vann alla tävlingar jag hoppade. Men jag tror aldrig att jag såg mig själv som bäst i världen. Jag såg mig själv som nummer två. Det fanns alltid någonting att jaga efter. Om jag jagade efter att vinna en tävling till eller vinna ett SM-guld till eller hoppa 2.30 en gång till eller hoppa högre. Alltså, det fanns alltid något nytt att jaga efter. Liksom. Mm. Det tror jag var en otroligt viktig lärdom då när jag vann VM första gången.
Finns det någonting negativt med att vara så pass målstyrd?
Ja, det gör det. Alltså, når man inte målen så kan det naturligtvis vara en väldigt press för en. Och då sätter man alldeles för höga mål. Och kanske bara ha det här överhängande visionära drömmålet någonstans som man kanske inte kan nå ens i teorin. Då tror jag det kan bli väldigt, väldigt stressande och pressande. Jag tror man måste ha delmål på vägen som är uppnåeliga. Liksom.
Kan det vara så att man lägger en press? Jag tänker lite på, jag har absolut inte idrottat på någon nivå där jag har haft en typ av elitsatsning, men har varit ganska dålig på målsättning generellt genom den idrott jag har hållit på med. Och jag tror så här när jag ser tillbaka lite i efterhand att jag också kan ha blivit skrämd av att det blir så allvarligt, eller att det blir helt plötsligt någonting som jag måste uppnå. Det blir mycket lättare för mig att se att jag har misslyckats, eller om jag misslyckas, när jag märker att jag inte når upp till mitt mål.
Ja, men så kan det säkert vara. Och jag tänker, vi pratade lite om lagidrott tidigare. Om tränaren för ett lag vill att i år ska vi vinna serien, men spelarna tycker att nej, men vi håller på med det här för att det är roligt. Mm. Och det är kul att spela division 5. Men går vi upp i division 4 så blir det blir längre resor och det blir mer träningar och det blir lite för allvarligt. Då synkar det ju inte mellan vad tränaren vill och vad laget vill. Och då blir det också svårt att liksom någonstans, någon kommer ju misslyckas.
Ja, jo, men så är det ju. Men då kanske man har andra mål. Eller jag tänker också det är svårigheten. Man måste kanske lära sig lite vilken typ av mål, som du säger. Man ska sätta delmål eller man ska sätta, vissa ska vara uppnåeliga på så här lång tid, långsiktigt, kortsiktigt, för att man inte ska tappa bort sig i det där väldigt stora visionära målet.
Ja, men precis, jag tror att man måste ha etappmål längs vägen. Och så kanske, eller ja, det måste man nog vara villig att förändra dem längs vägen. För ibland går det ju faktiskt bättre än man har tänkt sig.
Mm.
Det går inte alltid sämre än vad man har drömt om. Det kan alltså gå bättre
också.
Jag
som har negativ insikt.
Ja. Ja, alltså, när jag var 16 och målsatt att nästa år ska jag hoppa 2 meter. Så jag har 2.05 första inomhustävlingen i januari. Men resten av året, vad ska jag göra då? Nu har jag redan nått mitt mål för det här året. Då måste man vara redo för att sätta ett nytt mål.
Ja. Har du firat någon gång när du har klarat av ett mål?
Ja, men det har jag gjort. Därför att man måste göra det. För om man bara hela tiden jobbar och aldrig njuter av någonting man har presterat. Jag brukar prata om det när jag föreläser också, att om man har under semestern byggt färdigt altanen eller trädäcket på fredag eftermiddagen, då ställer man sig ju inte och målar vindskivorna det första man gör på kåken, utan då sätter man sig på altanen och korkar upp en apelsinjuice och dricker den och bara njuter av att man är klar med det här. För att det är ju den, i den där njutningen och glädjen som man hittar energin och orken och jobbar nästa dag igen. Mm. Om man aldrig unnar sig att njuta, i alla fall lite grann, inte för länge, men man inte unnar sig att njuta, då får man liksom ingen energi tillbaka någon gång. Utan då blir det bara jobbigt till slut. Då finns det ingen glädje i att ens nå målen. Nej. Om det sen är att du äter en enorm påse godis eller att du super dig skitfull på champagne, det må väl vara hänt. Men någonstans så måste du våga fira när du har lyckats med någonting. För att du måste unna dig det.
Har du några tips att skicka med till kanske ledare eller aktiva som lyssnar på våran podd kring just målsättning?
Men jag tror att dels så måste man ha mål. Det tror jag är oerhört viktigt, för det skapar ett varför i den verksamhet man bedriver. Jag kom många gånger in i Voxnäshallen i Karlstad när jag skulle träna. Så var klockan 10 på morgonen, så tänkte jag, tänk om klockan var 12 så jag fick gå hem härifrån, vad skönt det hade varit. Och sen gick jag ändå in i omklädningsrummet, jag bytte om, jag gjorde det jag skulle, för jag visste varför jag var där. Jag hade den där målsättningen med att jag vill hoppa högre, jag vill vinna OS-guld och ditten och datten. Så det tror jag är oerhört viktigt. Men jag vill också liksom kryssa av träningspasset i mitt träningsprogram och se att jag har gjort det jag ska. Liksom. Så det tror jag, bara att ha mål är oerhört viktigt. Mm. Men också att utvärdera sig själv längs vägen. Varför lyckades jag med det här? Varför lyckades jag inte? Jag hade lite kontakt med Christian, min mentalkurs, faktiskt idag, för jag skrev en krönika till Bauhaus-galans hemsida efter Diamond League tävling igår. Och då byggde jag den krönikan på ett arbetssätt som jag och Christian hade, nämligen vad hände, vad kände och vad lärde. Vad hände i den här tävlingen, eller vad hände i den här processen som har pågått? Vad har jag känt under tiden som det här har pågått, och vad kan jag lära mig av det för att utveckla mig själv och göra det bättre nästa gång? Vi gjorde det efter varje tävling jag hoppade i 9 års tid. Just för att försöka ringa in varför det hade gått som det hade gått och vad jag kunde förbättra till nästa gång.
Jättebra tips. Det tror jag absolut att många kan ta till sig och göra till sitt eget. Ingenting som känns helt ouppnåeligt för någon att starta med imorgon förhoppningsvis.
Nej, men jag tror att någonstans så vill vi ju försöka utveckla oss själva och bli bättre på saker och ting. Och då måste man också någonstans ta sig lite tid att utvärdera varför det gick som det gick och vad jag kan förbättra och förändra för att det ska gå ännu bättre nästa gång.
Verkligen. Stort tack för att du tog dig tid och vill vara med i våran podcast.
Tack själva.
Ja, då säger vi tusen tack till Stefan Holm för din medverkan i våran podcast. Och jag vänder mig till dig, Isabel, och undrar om du tar med någonting speciellt eller specifikt ifrån ditt samtal med Stefan.
Ja, men det gör jag såklart. Och jag fastnade lite vid vikten av målsättning och att sätta mål. Oavsett om du vill bli bäst i världen eller oavsett om du går till träningen för att slå ditt gårdagens bästa hopp eller för att träffa kompisar och ha en gemenskap, så kan det finnas mål för dig utifrån dina förutsättningar. Och målsättningens vikt för motivation. Så ser jag det lite grann om man ser helheten av det vi pratade om.
Ja, men precis. Och det här, varför ska jag... Det vore så mycket skönare att ligga på soffan den här regniga tisdagskvällen i november. Men då har man ett mål där någonstans, antingen kortsiktigt eller långsiktigt, som man liksom strävar efter. Att jag behöver göra de här momenten för att uppnå mina mål. Och jag tänker att när vi jobbar med målsättning så då brukar vi utgå ifrån den här allmänt känd smarta mål med att målen som man jobbar utefter ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga eller attraktiva, accepterade, realistiska och tidsatta. Vad tycker du om Stefans mål då? Har han jobbat utifrån smart-modellen?
Ja, men Stefan verkar ju vara väldigt noggrann i det mesta han gör. Han har jobbat utifrån många olika typer av mål som han berättar och reviderat och tänkt om. Men såklart både långsiktiga och kortsiktiga mål och vikten av att dels ha en vision men dels ha någonting som du säger som är specifikt och som är kanske någonting jag kan nå upp till inom en nåbar framtid, om man säger så. Så jag tror att oavsett om man gör ett målsättningsarbete som är väldigt detaljerat och kanske uppskrivet och strukturerat, eller om man har ett målsättningsarbete mer för sin egen skull, kanske sätter ett mål bara i mitt huvud att det här är det jag vill göra med min idrott i år eller under den närmsta tiden, så tror jag att det är bra för drivet att fortsätta med sitt idrottsutövande eller sin fysiska aktivitet oavsett nivå. Men någonting annat som jag tar med mig från samtalet med Stefan, det är också att faktiskt fira dina framgångar. När man väl har nått sitt mål, vad gör man då? Vad blir nästa steg? Och att stanna upp och njuta av att jag klarade av det här och nu har jag checkat av mitt mål. Min upplevelse är ofta när man ser på framförallt elitidrottare, till exempel på tv, så märker man att de ofta säger att jag hinner inte riktigt stanna upp, eller man är så mitt i det så jag riktigt, förstår inte riktigt vad det är jag har gjort och sådär. Och då blir jag nästan lite rädd att de kanske inte tar vara på det här otroliga framgången. Men jag tyckte Stefan var tydlig med att fira dina framgångar. Se till och njut. Verkligen känna att det här har jag gjort och det här har jag åstadkommit.
Jag tänker att om de som lyssnar här blir inspirerade av ditt och Stefans samtal och vill göra ett målsättningsarbete för sig själv eller sin träningsgrupp eller i laget och sådär, hur går man tillväga då?
Bra fråga. Man kan såklart ta hjälp av oss på RFSU. Hör av dig till din idrottskonsulent i ditt distrikt så hjälper vi dig vidare. Eller kommer ut och träffar er som vill jobba med er med målsättning. Och det finns också jättebra material att ta del av om man har en tanke själv och vill starta upp någonting på egen hand i ett första läge. Så finns det material att få hjälp av också via oss på RFSU eller SISU förlag. Så tveka inte att kontakta oss och så sätter vi er målsättning på kartan och kör hårt ut i fler. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden, gör det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi, precis som podden, Här pågår föreningsidrott. Du kan också mejla oss på podd@rfsisu.se. Hoppas vi hörs igen nästa avsnitt.